Jag ska försörja min familj, det är viktigt att vi har pengar. Och då försvinner man in i den här företagar- och jobbbubblan. Och märker inte att mina barn känner ju knappt mig då mer för att jag jobbar så mycket. Och min partner är helt frustrerad på mig för att jag inte hjälper till med någonting på hemmaplan.
Hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av Relationspodden Norrena och Frans. Vi ska alldeles strax ta oss an dagens tema, men före det lite feedback från folket. Och nu är det Eva, du som har fått dig lite kring öronen efter ditt uttalande om cyklister på landsvägen. Här var signaturen Mycket sparsam som skriver att Eva, om du har såna aggressiva tankar om folk som sköter om sin kondition och sin hälsa att du ser dig tvungen att spy galla över dem, ja, då borde du nog söka hjälp.
Mm. Och sen var här också en stolt kvinnlig cyklist som skrev: jag satt på gymmet när jag hörde Evas utlåtande om manliga cyklister och vill bara säga: nej Eva, du har så fel. Manliga landsvägscyklister är så snygga i sina tights och trånga skjortor. Jag vill se flera snygga manliga cyklister på datingapparna. Nu måste jag ju bara få besvara det här helt kort. Vi behöver inte prata mer om manliga cyklister än nödvändigt. Jag tyckte nog jag förklarade det här än förra veckan. Jag har ingenting emot alla cyklister. De flesta cyklister är trevliga människor, vare sig de har tajta byxor eller inte. De som jag vänder mig emot och tycker är direkt osexiga, det är de respektlösa cyklisterna. De som anser sig äga hela vägen och hela trafiken och cyklar mitt på vägen och inte ens noterar att någon skulle vilja komma förbi. Och kanske också cyklar väldigt, väldigt, väldigt fort på promenadvägar där man går med sin barnvagn och får hoppa ut i en buske när någon svischar förbi. Det är de cyklisterna som ska ta åt sig, inte alla cyklister. Så att ja, det var nu ett klargörande till där. Peace and love också till er på två hjul.
Tack för det klargörandet, Eva. Ja, det är alltid roligt att ni hör av er, så fortsätt absolut att göra det. Du kan mejla till relationspodden@yle.fi och så hittar du förstås också oss på sociala medier. Men nu ska vi ta oss an den här veckans avsnitt och över till någonting helt annat. Vi har valt att kalla det här, kanske lite sådär löst, familj, kärlek och företag. Är det här en Mission Impossible? Det var signaturen Ensam, trött och sliten företagarfru som skrev till oss så här. Jag och min man har slitit hårt och byggt upp ett företag samtidigt som vi har tagit hand om 4 barn. Vi har aldrig gjort någonting på tu man hand men trivs tillsammans i vardagen. Men de senaste åren så har mannen börjat arbeta mera och är nästan aldrig hemma. Det är jag som sköter hemmet och arbetar många timmar i företaget. Viandan är borta, vi är mera oense än någonsin, allt tolkas fel hela tiden. Vad är det som har hänt? Hur gör andra företagare för att förhållandet ska överleva? Frågar Ensam, trött och sliten företagarfru 42.
Det var en bra fråga och det var många som också kände igen sig i det här. Och nej, enkelt är det ju förstås inte. Och det här gäller ju delvis nu förstås om man har ett företag och båda parterna i ett äktenskap arbetar inom det där företaget. Men annars också det här med att ha jobb som tar upp mycket tid och tankearbete, att man då ska också få in familjelivet och kanske lite så här tid för att vårda sin kärleksrelation. Det är inte helt enkelt, för dygnet har ju inte flera timmar än 24.
Nej, det är helt sant det. Och vi har fått in brev både av sådana som känner igen sig men också faktiskt lite konkreta förslag och tips som kanske kan hjälpa till i det här ganska så låsta läget. Vi ska kunna börja här med Maria 50 som känner igen sig.
Jag känner så igen mig det här. Min man byggde upp sitt företag och företaget var alltid prio ett för honom. När barnen blev äldre och krävde mera, ja, då jobbade han ännu mera. Företaget var en bra ursäkt att fly bort från tonårskonflikter och vardagssysslor. Efter en utmattning och kollaps är han numera min ex-man. Trots diskussioner och samtal blev det ingen förändring. Och det är ju sorgligt men sant efter 25 år tillsammans.
Mm. Exakt den här tanken slår mig då jag läser igenom de brev som har kommit in den här veckan. Att är det kanske så att man gömmer sig från sin familj i det här företaget och begraver sig i arbete. Då man vet att situationen på hemmaplan är lite infekterad, så är det kanske lättare att sitta och skriva fakturor och sköta businessen istället för att dela med det.
Det tror jag också. Jag menar, jag är ju företagare och jag kan nog helt glatt erkänna att jag ibland använder mitt företag lite som svepskäl för att komma bort hemifrån. Nu är det ju inte så att jag vantrivs hemma, jag har det väldigt bra hemma. Men det är också ganska skönt när de frågar att hur skulle det vara att ska du stanna en natt på hotell då i samband med det här skolbesöket? Och så kanske jag säger att ja tack, det skulle vara väldigt trevligt för att det är väldigt skönt att sitta för sig själv på ett hotell en natt. Fast jag kanske skulle ha hunnit köra iväg i morgon utan och hunnit i den där grejen som jag ska på.
Exakt, och då kommer man ju emot och då känner man också att jag kan sätta den här tiden på mig själv. Och liksom alla vinner på det, att du mår bra i det där och inte behöver stressa och hasa runt på det sättet.
Men det som sen blir tokigt om det alltid är den ena parten som försvinner någonstans utan att liksom kolla med den andra. Att om man har en jättearbetsam period på jobbet så är det ju helt okej kanske att säga till sin partner att okej, nu kommer jag vara helt i min egen bubbla den här månaden. Att det är fullständig kaos. Men sen kanske man kryper ut ur den där bubblan när läget har lugnat ner sig. Och så blir det ju då inte det här scenariot som också slutar med katastrof. Alltså äktenskapet tog slut för att pappa allt mer hade försvunnit in i sin firmabubbla och aldrig tittat fram och tog itu med allt det som behövde ta sig itu med på hemmaplan.
Det är alldeles sant det. Här har vi följande brev från den enes dröm, den andres då är öm. 40 som har skrivit att min man var inte företagare då vi gifte oss. Den drömmen har kommit som ett oönskat slag i ansiktet för mig. Vi har väldigt olika syn på hur man ska prioritera sin tid. Det finns ingen tydlig arbetstid hos oss längre. Det finns alltid någon e-post att skriva eller faktura som måste göras som är viktigare än att umgås med barnen eller vika kläder. Om jag klagar på hur ojämnt fördelat hushållsarbete är, ja, då svarar han ibland med att han jobbar så mycket mer än jag, men jag har aldrig bett honom att jobba så mycket. Jag tycker att hur man spenderar sin tid i en småbarnsfamilj borde vara ett gemensamt beslut. Och jag kommer att lyssna med spetsade öron och anteckningsspännan i högsta hugg på de förslag och tankar som vädras här, för jag har inga fungerande lösningar just nu.
Ett välformulerat brev, och jag tycker att det är ju ganska lätt att hamna där om man träffas när man är ganska unga, kanske båda studerar ännu, och det sen först uppdagas att den ena är en arbetsnarkoman och den andra då kanske förväntas vara den som glatt och nöjt tar sig an all markservice på hemmaplan. Då blir det ju hemskt tokigt. Allt det här borde ju få växa fram genom kommunikation. Inte det är något fel på det förstås att den ena satsar på karriären och den andra är hemma. Och man har kommit överens om det och båda är nöjda. Men så verkar det ju inte ha varit här, utan här har då mamman i familjen bara fått placeras i den här rollen medan pappan jobbar på för fullt.
Ja, och hamnar att leva i en realitet som inte själv vald, utan det har bara blivit så. Och då är det ju kanske också så där att om man tänker att man har en dröm och tänker att åh, jag har den här jättebra idén, jag ska starta en firma och så kommer det att bli bra. Och alla vet ju att företag är svåra att starta upp. Det tar mycket tid att få det att rulla. Att det liksom blir så där lite av sig självt en sån att början, okej, du gör företaget, jag sköter det hemma. Och sen så fortsätter det på samma sätt, trots då att det kanske har börjat jämna ut sig också, att firman börjar lite rulla för sig. Och så märker man att ja, det kanske är lättare bara att jag jobbar på här och den andra parten får sköta hemma servicen.
Det jag tänker här, jag har varit företagare nu i några år och jag har inte ett sådär fruktansvärt arbets- och tidskrävande företag heller. Men jag försöker ändå vara ganska noga med det här. Till exempel kollar jag min jobbmail bara en gång per kväll när barnen har dragit sig tillbaka. Då kollar jag hastigt om det nu har kommit något riktigt akut. Men att sitta så där i tv-soffan och lite kolla mejlen samtidigt, det gör ju att jag inte riktigt liksom på plats där med min familj. Och sen också det här med att bestämma, fast man är sin egen chef, man har ett eget företag, att bestämma att det här är arbetsdagens början och slut och försöka hålla fast vid de gränserna. Precis som om du skulle gå till ett jobb och klocka in med någon sorts klockkort. Att man skulle liksom sätta upp samma gränser för sig själv också som företagare av hänsyn till sin familj.
Det där tycker jag är jättebra och en konkret idé. Att man har en arbetstid även fast man då är sin egen chef. Och just det här, det är som så bra bilder där, Eva, som du målar upp, att det här med att man sitter i soffan och sen kanske någon barnen frågar att ja, men har du, se nu på det här, då man sitter och tittar på tv eller någonting. Och så man liksom, ja, jätteroligt. Och så återgår man till det här och har det här blåa skenet då på sitt ansikte och att man kanske inte behöver göra det. Att jag tycker det där med att göra det fast en gång per kväll och that's it, så är ju ett väldigt konkret förbättringsförslag. Inom alla branscher så går det ju förstås inte att göra så här, och Bonden 46 har skrivit in om det och säger att ja, det är inte lätt med företag och familj. I vårt fall är företaget ett lantbruk med djur och då blir ju ekvationen ännu mer komplicerad. Jag är ensam företagare på gården och min fru arbetar utanför hemmet, men vardagen präglas jättemycket av det som företaget kräver av mig med djurskötsel, växtodling och det administrativa. Och det är svårt att inte ta hem jobbet då det är strax utanför dörren. Och att sen försöka få till en jämlik fördelning av hushållsarbete, barnens hobbyer och så vidare, det är minst sagt utmanande.
Mm, det förstår jag verkligen, Bonden 46. Att liksom, i princip vistas ju bonden hela tiden på sin arbetsplats och har ansvar inte bara då för sin familj utan också för en massa levande djur. Det är ju klart att man inte bara kan säga sådär att nå, de får nu stå där och roma för nu har jag liksom egen tid. Ja. Man måste ju vara redo och ingripa om det händer någonting.
Absolut, och jag tänker också att fast man inte är bonde, att man ser liksom, man hör romanden från tv-soffan av de här korna som inte har blivit mjölkade. Så finns det också många som jobbar hemifrån. Att man kanske har ett arbetsrum då, eller en liten vrå någonstans. Och där kanske det kan vara också bra att just att begränsa den där tiden. Jag har en bekant som har ett arbetsrum hemma och som helt enkelt stänger dörren till det där rummet då hen går från jobbet. Att då öppnas inte den där dörren för det sen liksom nästa morgon igen då alla har farit iväg till sina jobb. Så då går man in dit igen och då är det bara som en liten vrå där man har. För då behöver man inte heller titta på alla de där mapparna och datorn och allting. Allt liksom arbetsgrejer som ligger framme, utan man helt enkelt stänger dörren och sen är arbetsdagen slut.
Mm. Och det jag också tänker, det här med att man nu jobbar hemma för att man har distansjobb hemifrån eller för att man råkar bo på sin arbetsplats, det innebär ju nog också att man antagligen, kanske utan att ens märka det, gör ganska mycket nytta i hemmet. Man är på plats om något barn behöver komma hem tidigare eller något sånt här. Man är liksom där i rullorna hela tiden när man inte åker iväg till en arbetsplats. Att säkert också Bonden 46 gör säkert en del i hemmet eftersom han nu vandrar omkring där hela dagarna med olika sysslor. Är ju liksom hemma och närvarande för sin familj, tänker jag. Det är ju inte någonting negativt det heller. Men jag tänker här också att skulle inte en idé vara det här att försöka ha insatt i schema det här att till exempel mellan 5 och 7 varje dag. Nu vet jag inte alls hur det här funkar för en bonde. Jag ser ju bara 5 till 7. Då är jag liksom här för er. Då äter vi tillsammans. Då funderar vi på läxor och allt det här. Och det ska hända någonting ganska dramatiskt då för att jag ska avvika då. Det ska vara klart att händer det någonting på gården, så måste man kanske springa dit och göra åtgärda saken då, men jag åtminstone sträva efter att det här är en sån tid när vi umgås som familj. För en 2 timmar tillsammans allihopa kan göra susen.
Absolut, och där är det just det att du är fokuserad och närvarande i det vad du gör. Att du kanske inte själva timantalet på det sättet avgörande. Och nu kan det ju vara, jag liksom på något vis känner hur alla är så att ja, men du har inte levt mitt liv och du vet inte hur jobbigt det är. Och jag har så mycket att stå i och jag är ansvarig för allt det här. Men jag tror också att det är bra att man kommer ihåg att det här kan också leda till att allting går fullständigt åt fanders. Och det skriver tidigare företagarhustru 60 om. Jag har varit i samma situation som veckans brevskrivare. Och hos oss så slutade med att mannen verkar vara gift med företaget istället för med mig, hustrun. Något familjeliv så gav han sig inte tid till. Barnen såg knappt av sin pappa, än mindre fick de någon relation till honom. Så idag är vi skilda och de vuxna barnen bor långt hemifrån. Och det här tycker jag är en jättebra påminnelse om att din partner kanske inte står ut med läget så som det är just nu i all evighet. Och det här kan kanske vara bra att grunna på innan din partner sen står där och viftar med skilsmässopapprena.
Jo, det blir ju så tokigt, för jag tänker ju att de här som jobbar en massa, de gör ju inte det för att de är själviska och elaka på något sätt, utan jag tror att säkert många har börjat ge sig hen åt det här arbetet för att de har tänkt att det här är, jag ska försörja min familj, det är viktigt att vi har pengar, det är bråda tider, vi har en pandemi, jag måste ta emot alla uppdrag som jag bara får för att det ska vara stabilt. Och då försvinner man in i den här företagar- och jobbbubblan utan att man kanske ens riktigt märker det. Man tänker ju hela tiden att jag har goda avsikter, jag vill att det ska vara stabilt och tryggt för min familj att vara. Och så kanske man får ett slags tunnelseende och märker inte att mina barn känner ju knappt mig då mer för att jag jobbar så mycket. Och min partner är helt frustrerad på mig för att jag inte hjälper till med någonting på hemmaplan. För att alla har ju haft goda avsikter hela tiden. Men det är nu den här vanliga nyckeln, det ord som vi använder oftast säkert i den här podden, kommunikation. Att tala ut och göra upp någon sorts plan för hur man ska lösa det här så att det känns rättvist för alla. För det är också ganska lätt sen att gömma sig bakom den där att ni är nog så fräcka när ni är bara sura på mig. Att jag har ju bara jobbat här för att ni ska ha det bra. Och så blir man stött och så vill man inte diskutera. Och då har det blivit ett sånt här låst läge som i värsta fall kan sluta som det gjorde här i det här brevet som Hanna just läste.
Mm. Och precis som du säger där Eva, så handlar det om den där kommunikationen och en överenskommelse. Jag tycker att de här breven som vi har hört hittills, så är det människor som har hamnat i den här situationen. Att den där liksom företagarrollen och allt vad det kräver så har smugit sig in i relationen och satt sen den andra partnern i någon typ av sån här hushållerske roll. Och det är ju kanske inte så trevligt att man märker att okej, det här förväntas av mig utan att jag någonsin har gått med på det. Men vi har också fått ett brev av en kvinna som säger att det här är överenskommet och hon trivs bra med upplägget.
Jag är själv gift med en egenföretagare, arbetsnarkoman. För honom är företaget det viktigaste av allt, trots att vi har barn och är gifta. All hans tid och engagemang går till företaget och när han väl kommer hem är klockan oftast mycket och hans ork att ge sin familj uppmärksamhet, den är väldigt låg. Jag avskyr känslan av att inte vara viktigast i hans liv. Jag vet att vårt äktenskap lider av hans besatthet av att jobba. Jag vet att barnen behöver sin far. Men det finns fortfarande ingen orsak att ge upp. Trots min besvikelse över min mans prioriteringar är det ingen jag är öppet bitter över. Jag kan inte ändra hans beteende. Jag kan bara försöka förklara för honom att det är viktigt att hans familj behöver honom, vare sig han lyssnar eller inte. Man ska komma ihåg att ingenting varar för evigt. Ert förhållande kan kännas tuffare nu för att sen igen vara en dans på rosor. Ingen man är perfekt, ingen kvinna är perfekt. Du kan bara hjälpa din man att hitta rätt och vara stark i denna stund då ni har det som tuffast. Jag skänker dig mina uppriktiga styrkekramar, det kommer nog att bli bra. Och jag ser ändå hellre att min man jobbar mycket för företagets framtid än att han ligger hemma i soffan och dricker öl, skriver 27-årig fru och mor.
I och för sig en bra poäng där. Det är ju alltid bättre än att man ändå liksom försöker göra rätt för sig. Det är ju ett attraktivt drag hos vem som helst. En viss besvikelse så hör jag i det här brevet och det är också fullt förståeligt. Samtidigt så tycker jag att det är ju fint det här att du har förstått att okej, det här är upplägget och då kör vi enligt det. Jag frågar mig dock att hur kommer det här att gå så där över tid? Att ibland kanske det är bra att också fundera lite på det innan man sen märker att man sitter där liksom i bitterheten och känner att okej, var är liksom mitt liv? Var är mina ambitioner? Var är min karriär? Var är mina hobbyer? Min tid att göra egna saker?
Jag håller helt med dig där Hanna. Jag vill lyfta på hatten till dig 27-årig fru och mor för att du har ett sånt här otroligt tålamod. Din man är väldigt, väldigt lyckligt lottad som har en så förstående livspartner. Men jag vill nog också säga det här. Jag tycker inte att du är bitter och gnällig om du lite grann sätter foten ner och säger att vet du vad, ditt jobb börjar gå överstyr. Vi behöver dig, dina barn behöver dig. Hur ska vi göra för att på något sätt kunna spjälka upp det här och stötta dig på ett sätt så att du också hinner umgås med oss? Jag tycker inte att det på något sätt är att vara bitter och jobbig att försöka öppna upp för den här diskussionen. För du måste också lite grann värna om dig själv. en jättebra poäng det här med att det kanske är en jobbig period som pågår just då. Då får man på något sätt försöka sitta ner i båten och ge den andra lite tid och hoppas att det löser sig av sig självt. Men om den här jobbiga perioden nu pågår i, låt oss säga, 10 år tills du är 37 och barnen börjar vara ganska stora och du undrar, som Hanna sa, ja men jag då, vad var det jag skulle göra av mitt liv istället för att sitta här och på något sätt försöka få allt att löpa smidigt medan min man gör karriär. Då kan det kännas lite svårt att vara så här förstående och inte låta bitterheten sippra fram. Så var lite försiktig där, att det inte går så långt.
Mm. Jag är helt inne på samma linje där. Att, vi brukar prata om det emellan, det här med att man kanske borde göra precis som man gör med bilen. Att man besiktar den en gång i året. Och kanske att man stämmer träff och funderar att hur har vi det, hur mår vi? Vad ska vi göra nu? Hur mår du? Hur mår jag? Hur funkar äktenskapet A, B? Vad behöver vi göra för att det inte bara ska vara som ett företag, själva familjen också? Att vi inte tappar bort varandra helt och hållet. För alltså jag tror ju nog att en kärleksrelation, jag menar som vi frågade oss där i början, att är det möjligt att kombinera allt det här? Jag tror inte att man kan få allt. Jag tror inte att du kan vara liksom en företagare som jobbar så där otroligt, otroligt mycket och samtidigt känna på något vis en samhörighet till din partner och din familj om du inte prioriterar den någonsin.
Nej, och det kommer att komma flera brev här i det här avsnittet ännu som tar fasta på det här. Så vi kan egentligen gå vidare med nästa brev nu här som kommer från Elvis 45 som berättar så här. Det beror väl lite på hur man prioriterar, men jag tycker att det nog kan gå att kombinera relation, privatliv och jobb. Jag jobbar tillsammans med min fru och det har vi gjort i några år nu. Det var egentligen alltid meningen, men det blev det så här och vi ångrar absolut ingenting. Vi har 3 barn och är tillsammans sedan över 20 år, men jag vågar påstå att både vi och barnen har det bra. Givetvis känns det ibland som att man inte räcker till på alla plan, men att tillsammans med sin fru göra någonting som till och med ger lite resultat, det är oerhört givande. Vi kan sitta och diskutera arbete hemma i soffan till mitt i natten och ingen av oss har någonting emot det. Det är ju ändå en sak vi gör tillsammans och för familjens bästa. Och givetvis måste man komma ihåg att prioritera barnen ibland och sin partner, men för oss fungerar det faktiskt utmärkt, skriver Elvis 45.
Mm. Men där är de på samma lag. Och jag tror att det är det som är hemligheten där. Att de jobbar på samma ställe och de jobbar för samma sak. Deras gemensamma mål är att göra resultat för det här företaget som de jobbar med och för. Och då känner man liksom att man kan dela framgången och sen kan man också stötta varandra i eventuella motgångar. Och sen att man får den här tiden tillsammans på jobbet. Man umgås ju jättemycket med de människor som man ändå jobbar med. Så att den där liksom gemensamma tiden finns där. Man kanske kan gå och luncha tillsammans eller gärna ta en kaffe eller liksom hinna prata lite. Eller på vägen till och från jobbet, att den där gemensamma tiden finns där. Men om det är så att man lever i skilda världar, då är det ju inte så här.
Jo, jag tänker här nu på det här första brevet, vårt så kallade inspirationsbrev av den här kvinnan som också jobbar i samma företag som sin man, medan han då jobbar jättemycket i företaget och hon ska både jobba i företaget och sköta allt på hemmaplan. De är inte på samma lag. Han har lite glömt bort henne, verkar det som. Och jag hoppas att det här Elvis brev skulle kanske kunna lite inspirera det paret, att det går tydligen att få ihop det på det här sättet också. Och trivas med upplägget. Jag hoppas att Elvis partner också håller med om det här, men det verkar ju så.
Mm. Följande brev kommer från tacksamma frun 40 år. Skriver att som företagarfru och heltidsjobbande trebarnsmamma så kan jag intyga att det inte är det lättaste att få hjulet att gå runt. Min överlevnadsstrategi är att inte jämföra oss och vår familj med andra. Vår situation är helt olik våra vänners, där det delas mer eller mindre 50-50 på allting. Det krävs en otrolig kämparanda, förståelse för varann och en insikt i att det inte blir tumistid, för det finns helt enkelt inte tid. Men det kan fungera hur bra som helst ändå om man är ärlig med sig själv och som sagt låter bli att jämföra med andra.
Ett jättebra brev. Jag tycker det där är ju nog en tumregel som vi alla skulle kunna använda oss av i alla livssituationer. Jämför er inte med andra. Och jag kan bra tänka mig det här när man ändå vill vara ett modernt par. Och det känns lite som en sån där dygd att kunna skryta med. Framförallt kvinnor som skryter med att hemma hos mig är det nog min man som gör det mesta. Och så är det lite sådär som att det förväntas att de har vunnit lotteriet. Mm. Att det är de här moderna paren där man delar lika eller allra helst mannen gör lite mera hemma. Det är liksom målet, tycker en del. Men det behöver ju inte alls vara så. Det här med att kvinnan sköter hemmet och mannen arbetar, det är ju en lösning det också. Och är båda med på det här och ingen har blivit placerad i den där rollen så där av tvång eller bara farten, så är det ju inget fel på den modellen då. Så tacksamma frun, 40 år, gör nog klokt här i att inte börja jämföra sig med det här med att men min man, han tömmer nog aldrig tvättmaskinen för han är inte hemma, han kommer 11:00. Mm. Liksom, det är nu så för er då att kunna acceptera att det här är det som vi måste göra just nu för att få det att funka och inte ha någon annan rätt att titta snett på det.
Nej, absolut inte. En sak som jag lite blev att fundera på här i de här fruarna som är hemma nu då och sköter markservicen och allt det här. Det var någon som skrev här att jobbar också själv. Att där är det också förstås kanske att man behöver ha även en ekonomisk överenskommelse. Att om man sätter då 16 timmar per dag i företaget, den här mannen och kvinnan kanske då jobbar halvtid för att ha tid med att hämta och föra barn och alla hobbyer och allt det här. Att det även liksom ekonomiskt blir rättvist. Ponera att det kanske en dag kommer ett sånt läge där mannen säger att nu vill jag inte gå mera och så tar han sitt företag och går. Och då blir du kanske då ensam med din halvtidstjänst och en ganska skral pension. Bara som en tanke där liksom att också tänka smart rent ekonomiskt och att det också ska finnas en rättvisa i det ekonomiska. Om den ena liksom har ett företag och vad är värde på företaget och allt sånt här.
Det där är en väldigt bra poäng, speciellt det där med pension. Det är ju lätt att glömma bort det medan man nu håller på där och försöker se till att allt ska vara bra. Sen kanske den här parten går och dör ganska tidigt mitt i allt. Har jobbat hårt hela livet medan du inte sen just har någon pension att lyfta för att du har varit hemma hela tiden. Det är ju krasst att börja tänka på sådana saker, men värt att göra det också. En mycket bra poäng det där med att den som arbetar betydligt mera än den andra skulle också måste se till att den där som har uppoffrat mera på hemmaplan har det stabilt om det värsta skulle ske.
Ja, om inte man ärver den andra förstås då. Den har en jätteframgångsrik firma. Då kanske det inte är så pjåkigt. Förlåt.
I och för sig. Aj, det är det som var planen här.
Nej, men jag tänkte att om den andra dör så då kanske man ändå har någon typ av ekonomi där. Men jag tänker att om den andra bara går vidare, väljer en annan fru åt sig. Vet du, då kan det ju hända att det är lite skralare med fiffendalelserna.
Och då, god vänner, har vi kommit fram till det brev som vi tänkte utnämna till veckans brev. Och det är Boss Lady 47 som har skrivit till oss. Jag och min man har drivit företag ihop i mer än 25 år och det har fungerat utmärkt. Vi jobbar lika mycket inom företaget och vi delar lika på hemmasysslorna. Vi har tumistid på jobbet och när vi är hemma försöker vi prata annat än jobb. Att sträva mot samma mål och ständigt stå sida vid sida har varit det som svetsat oss samman genom åren och vi bråkar nästan aldrig. Om vi nu bråkar så är det alltid om jobbsaker och de löser vi på jobbet. När vi sen kommer hem är vi sams igen. Jag tror att det är viktigt att man skiljer på jobb och privatliv. Att man visar uppskattning för det jobb som partnern gör, vare sig det är hemma eller inom företaget. Att man försöker att ha gemensamma stunder tillsammans när man pratar om annat än jobb och familj. För om förhållandet inte håller, ja, då rasar ju också företaget, konstaterar Boss Lady 47.
Mm. Och det här tycker jag att en bra summering på något vis, då det kom ganska många som sa att jag behöver hjälp med det här. Och att det är viktigt att man skiljer på jobb och privatliv. Och jobb är inte allt. Och att man visar uppskattning för det jobb som partnern gör, vare sig det är hemma eller inom företaget. Och jag tror ju nog att vi behöver liksom dra gränser. Jag menar tillbaka till det här, jag vet att jag tjatar lite om det, men den här ursprungliga frågan, familj, kärlek och företag, är det här en mission impossible? Jag tror kanske att man bara kan få en eller två av dem. sådär, om man ser på det riktigt krasst. Att jag tror inte att man kan ha en givande relation och ett bra familjeliv och vara en bra förälder om man sätter då, ska vi säga, hälften av dygnet på arbete. Jag tror bara inte. Då är det någon som ljuger. Mm.
No, nu var det ju en del här som lyckades med det, men jag tycker att de par som verkar få med alla de här beståndsdelarna, det var ju de som på något sätt fick sin tid som par medan de jobbade.
Ja.
Och det är ju ganska bra att de liksom faktiskt kunde umgås på jobbet och känner inte sådär att de saknar varandra på fritiden, för de har hängt tillsammans hela dagen. Dessutom utan att bli trötta på varandra, det är ju fantastiskt att man klarar av det. Men det här faktiskt att skilja på jobb och privatliv och sen det här som Boss Lady skrev om, att tacka varandra eller uppskatta varandras insats oavsett vad den har hållit på med. Det att byggkorgen är tom, allt är tvättat och satt in i skåpen, det är fantastiskt. Det är liksom, det ska den personen ha tack för som har åstadkommit det. På samma sätt som den kanske som har jobbat som en häst hela månaden och, så att vi kan få på en höstlovsresa till Gran Canaria. Den ska ju ha tack för det förstås. Men alla måste ju få uppskattning och att någon ser vad man har åstadkommit och tyckte att det var bra. Oavsett om det har skett på jobb eller i hemmet. Det där tror jag är en jätteviktig grej.
Absolut. Och byggkorgen behöver inte ens vara tom. Det kan ju vara en bedrift i sig bara att alla lever fortfarande när du kommer hem 8:30 på kvällen.
Tack älskling för att ni alla är vid liv här. Det var bra jobbat.
Ja. Och sen också, alltså jag bara hänvisar till det där, liksom du berättade om den där höstlovsresan. Att om den andra har jobbat i 7 månader nonstop fram till den där höstlovsresan, så tror jag inte att den blir jättekul. Jag tror att det blir bråk på höstlovsresan sen. Jag tror bara inte att det är liksom en hållbar situation. Om båda är nöjda, som den här ena 27-åringen skrev här, fine, då är det ju härligt. Men jag tror bara att man missar om man jobbar sönder sin familj.
Ja, vi fick ju faktiskt också ett väldigt kort och väldigt konkret tips av en lyssnare.
Ja, signaturen jag skrev att skiljer så hinner ni jobba mera.
Så kan man ju också göra förstås.
Det kan man också göra, för då är det ingen som sitter där hemma och väntar sen och mera. Då kan man ju jobba hur mycket man vill. Ja. Men många fina tankeställare, och jag hoppas att ni som skrev in också och ville ha lite tips och råd, kanske fick lite tips och råd. Jag tror ju nog absolut jättehårt på det här med att ni måste ha en överenskommelse och sen dra någon typ av gräns. Också jättebra det där Eva som du sa med att om man sitter i tv-soffan, då behöver man inte kolla jobbmailen, utan man kanske kan lämna sin telefon i ett annat rum då och verkligen vara närvarande. Att det är inte heller så att om du tycker om att göra karriär och du har långa dagar, att du måste känna att du har jättedåligt samvete för det. En halvtimme av fullständig närvaro med din partner eller ditt barn så kan ju göra underverk. Att det är inte så att du måste sitta där från morgon till kväll och hålla handen, men att då du är där så att du verkligen är då närvarande och inte på jobbet.
Nej, mycket, mycket bra. Och nu skulle jag ju vilja säga till er som är de som lever med en partner som jobbar för mycket, så man skulle vilja tipsa om att försök få dem att lyssna på det här poddavsnittet, men inte sitta nu några arbetsnarkomaner och lyssnar i en halvtimme på något tantar som chattrar i radion. Men jag kommer att lägga ut en artikel på svenska.yle.fi med några av de här breven. De tycker jag att ni lite sådär försyns att kunna skjuta fram de här breven och ber partner att ta en titt på dem i alla fall. Den läser man på några minuter. Det kan vara en tankeställare att läsa hur andra har det.